Hej kära lyssnare och trygghetsambassadörer. Har du sett filmen Bodyguard? Eller noterat livvakterna som omger kända politiker och kungafamiljer när de är med på tv? Och då funderat över vilka de där livvakterna egentligen är och hur det är att vara livvakt? Då kommer du få din nyfikenhet stillad nu. För i det här avsnittet av Trygghetspodden medverkar Johan. Han har arbetat länge som livvakt och nu kommer han berätta om det för dig. Om det är som på film, vilka egenskaper som krävs för att vara en duktig livvakt, hur man blir det, vad som är det bästa med jobbet och vilken situation som är den allra svåraste en livvakt kan ställas inför.
Ja, det är det ultimata svåra jobbet som en livvakt, att agera mot en eller flera motståndare som har kanske större eldkraft. Och kunna komma därifrån levande, både skyddspersonen och helst du själv också då.
Du lyssnar på Sveriges viktigaste podd, Trygghetspodden, med Anders Königsson.
Johan heter jag. Jag är 49 år gammal och har jobbat som polis i 25 år.
Och du har också varit livvakt?
Ja, det stämmer. Jag var livvakt i ungefär 11 år tidigare. Jag har slutat nu, men jag var anställd utav Säkerhetspolisen som livvakt.
Och det är just det här med att vara livvakt som vi ska prata om i det här avsnittet av Trygghetspodden. I förra avsnittet av Trygghetspodden berättar Jeanette Höglund som arbetar som livvakt i USA lite grann om det här yrket. Men nu ska vi enbart fokusera på det, så först tänkte jag höra, vad innebär det att vara livvakt?
Ja, Jeanette, hon är väl en ordningsvakt i grunden om jag känner till det rätt. Och jag är ju polis i grunden, så att jag har ju blivit utbildad av Säkerhetspolisen och då blir man livvakt. Sen har ju alla ordningsvaktsbolag och sånt, de kan göra utbildningar och då blir du personskyddsväktare.
Och vad är skillnaden mellan livvakt och personskydd?
Ja, om man tänker då, personskydd är ju en större bit av livvaktsarbete. Där har du, kan du ha analytiker som sitter och tittar på hotbilder och annat. Medan själva livvaktsarbetet är ju det som man utför som livvakt. Livvakten, han har ju gått en specialutbildning på Säkerhetspolisen. Den är ungefär 3 månader lång. Och man får göra mycket tester och sånt innan. Vi kan gå in på det lite mer senare, vad man får göra för att komma in då. Medan en utbildning som för att bli personskyddsväktare, den är ungefär kanske 1 till 2 veckor. Och man får betala den själv många gånger.
Det här är ju en podd som handlar om säkerhets- och trygghetsfrågor. På vilket sätt bidrar livvakter till medborgarnas säkerhet och därmed trygghet?
Ja, om man ska titta till det här korta perspektivet, då är det ju inte många medborgare som har livvaktsskydd och kan få trygghet och säkerhet genom livvaktsarbete. Men om man tittar på en lite större bild, alltså om vi pratar demokratisk bild, så är det ju så att om våra riksdagsledamöter, regeringen och så vidare kan få skydd utav oss, så kommer ju de att kunna göra ett bättre jobb. De vågar ju ta de beslut och göra de framträdanden i samhället som behövs för att kunna vara en politiker idag utan att vara rädda för att bli attackerade. Och då kan de känna sig trygga och vi värnar demokratin på det sättet.
Ja, om vi går in på dig och dina erfarenheter, vad gjorde du innan du blev livvakt?
Ja, jag har ju varit polis i 25 år och man börjar ju ofta som ordningspolis och jag var det några år. Och sen så gick jag över till en regional insatsstyrka och var där ett tag. Efter det så blev jag hundförare. Jag hade en egen hund och så att jag körde både knarksök och ordningstjänst med min hund. Och det var fantastiskt roligt. Men sen jag hade varit på någon sån här informationsträff från Säkerhetspolisen om livvaktsarbete och det verkade intressant. Så att jag hade min kollega, han skulle söka till det där och jag tänkte jag hänger med och kollar. Och jag varit lite taggad så jag tänkte ja, men det är dags att göra något annat. Så att jag hoppade på det och när jag satsade så satsade jag rejält och då ja, kom jag in också.
Vad var det du tyckte verkade vara intressant med livvaktsyrket?
Ja, men Säkerhetspolisen och livvaktsbiten, de har ju bättre resurser än vad vanliga polisen hade först och främst när man var på ordningspolisen. Så att det verkade lockande. Och sen att man kan få se mycket av Sverige och världen. Och att man gör betydelse för demokratin och se mycket runt omkring.
Du var inne lite grann på det här med skillnaden mellan livvakt och personskydd. Och även nuddad vid det här hur man blir livvakt. Men kan du berätta mer hur man blir det?
Ja, om man ska bli livvakt anställd utav säkerhetspolisen då. Då är grunden att du är polis. Ingen annan kan bli livvakt anställd utav säkerhetspolisen. Utan grunden är att du är polis. Du har jobbat helst något år som polis för att få lite erfarenhet. Tidigare så var det flera år, men man har sänkt de där kraven lite grann. Men du ska vara polis i varje fall och ha lite erfarenhet. Sen kan du söka till säkerhetspolisens livvaktsskydd då. Du kommer dit, du får göra en massa tester. Det är begåvningstest, det är fystest. Du ska kunna köra bil bra, skjuta bra och så vidare. Alla de där testerna kan man läsa om på internet innan själva rekryteringen tar hit. Så man kan träna upp sig om man skulle vilja det. Men när du har gjort alla de här begåvningstesterna och psykologtester och allt vad det är och skytte och olika fysiska moment. Då kan du bli antagen då till säkerhetspolisen. Och då kommer du få gå en kurs som är ungefär 3 månader, 12 veckor. Som består mycket av, mycket är ju fysiskt, alltså olika former av närkamp, skytte och bilkörning. Det är de stora bitarna som du måste liksom träna in för att kunna agera som en livvakt. Sen finns det ju andra bitar med, som en liten till exempel etikett, hur man beter sig när man sitter vid Nobelmiddag. Sådana saker som är bra att veta om man jobbar som livvakt, men som inte är det viktigaste kanske är under utbildningen.
Det är lite intressant. Hur går det vett- och etikettsbiten till?
Ja, jag vet inte hur det ser ut nu för tiden, men vi hade en utbildning då som bestod att vi åt en middag på Grand Hotel med var glasen står, var besticken står, vad man ska tänka på. Alltså en ren vett- och etikettutbildning på några timmar. Vi låg inte huvuddelen av kursen på det, men det är ändå sånt som är bra att känna till om man ska sitta i de där miljöerna. För att en livvakt har ju det jobbet att han kommer ju vara i massa olika miljöer. Han kan ena dagen vara på torgmöte där folk står och skriker och ska göra ett jobb och skilja ut liksom vad som händer. Nästa kan han ju sitta på Nobelmiddagen eller något annat liksom stort evenemang där man måste smälta in också.
Har du varit på någon Nobelmiddag och hur gick det efter den här träningen?
Ja, jag har varit på Nobelmiddag några gånger, men som tur är brukar jag säga så har jag inte sett där bordsplacerad. Då kan du ju inte röra dig fritt som du vill, utan jag har hållit mig lite i korridorerna.
Hur svårt är det att bli antagen då till livvaktsutbildningen om man vill bli det, om man är polis?
Ja, det är olika krav som måste tillgodoses ju. Det är ganska många bitar som måste falla på plats för att man ska kunna bli anställd som livvakt. Men har man en god fysik och man är begåvad så att man kan svara på de här begåvningstesterna så att säga och lite klipsk får vi säga. Man måste ju hela tiden kunna liksom sortera ut vad som händer i arbete och kunna göra omfall och så vidare. Och känner man att man har det med sig så att säga och kanske ett intresse för lite skytte och närkamp och även bilkörning, då tycker jag man ska söka. För att sen är det ju andra som bedömer om man är lämplig eller inte. Men känner man själv att man tror att man har de förutsättningarna så tycker jag absolut man ska söka.
Hur stort är intresset för att bli livvakt?
Ja, det har nog varierat genom åren. När jag sökte var det oerhört många som sökte till exempel. Det har varit historiskt. Nu har jag hört att det är något mindre. Men det är nog så i hela polisväsendet för de här specialutbildningarna som är. Att det är svårare att rekrytera idag. Man har mindre grund att plocka av så att säga. Basen är smalare.
Vad tror du det beror på?
Ja, det är väl det som är generellt i samhället idag, att det är svårare att hitta lämpliga personer som vill bli poliser. Det är annat som lockar och det är snabba intryck och mycket utbildningar. Och polisyrket är ju inte fullbemannat i de platserna som finns idag. Och när jag sökte till polis för 25 år sedan, då var det 7000 sökande till några hundra platser. Så att det är svårare då att hitta lämpliga individer som vill bli polis i grunden. Och det speglar av sig på alla verksamhetsplan sedan inom polisen.
Om vi går tillbaka till det här med livvaktsyrket. Vilka egenskaper ska man ha för att vara en bra livvakt?
För att vara en bra livvakt, då bör man vara lite snabbtänkt. Man ska kunna växla snabbt framför allt från att det inte händer någonting. Det är lugnt. Man ligger på läge grönt så att säga och bara scannar och tycker det är bra. Till att det plötsligt kan hända någonting helt oförutsett. Och då ska man kunna agera inom en bråkdel av en sekund bara. Och göra ett väldigt bra jobb. Och kanske vända ett underläge till ett överläge bara på sin mentala inställning och förmåga.
Hur klarar man det då? För att uppdragen kan väl vara ganska långa, att kunna behålla den mentala skärpan.
Det är det som man hela tiden måste jobba med, även när man sitter liksom i väntläge. Så. Man får spela upp små scenarion i huvudet på sig själv. Hur skulle jag agera om det här händer? Och man jobbar med den mentala biten ganska mycket. Jag tycker att det är bra att kunna göra det. Att man skapar olika scenarion när man har tid för det. Där man själv lurar hjärnan att man gör ett jobb så att säga. Sen när man då behöver växla, då gäller det att man kan tagga till i skarpt läge också så att säga. Man kan inte bara sitta och hitta på små fantasier för sin egen hjärna, utan det jobbar man ju med för att kunna agera när det väl gäller. Och det jag tror att man har det lite grann med sig. Antingen är man en person som snabbt kan agera, eller så är man för sävlig och då kommer man inte hinna agera när det händer någonting.
Jeanette Höglund sa i förra avsnittet att hon tyckte att det kunde vara jobbigt och psykiskt påfrestande då man misslyckas om någon kommer nära ens skyddsobjekt. Hur upplever du arbetet?
Jag tänker alltid så här att jag gör det absolut bästa enligt de förutsättningarna som finns för stunden. Har jag bett om att vi ska vara fler och vi inte är det, ja då får vi gilla läget. Ska jag vara själv eller ska jag vara två eller flera, ja... Jag kan inte påverka det, utan det är andra som tar ut hur många vi ska vara när man jobbar. Därifrån agerar jag på det sätt som jag tycker är det viktigaste. Och jag har alltid haft den tryggheten med mig att jag kommer att göra ett bra jobb om jag får förutsättningarna för det. Har jag gjort en bra rekognition innan? Har jag varit där, tittat hur det ser ut? Vet jag vad jag ska ta vägen om det händer någonting? Hur ser det ut sjukvårdsmässigt och sådär? Känner jag till alla de där bitarna innan och hunnit göra det jag ska för att göra ett bra jobb, då känner jag mig också trygg om det skulle hända någonting och att jag inte kan mäkta med allting så att säga. Så är jag ändå trygg i att jag har gjort ett bra jobb.
Nu pratar vi om vilka positiva egenskaper som kan vara bra att vara livvakt. Men om jag tar omvända då, vilka brister ska man inte ha för att vara en bra livvakt? Du nämnde det här med sävligt till exempel, finns det andra saker?
Nej, men just sävlig är väl inte den höjda biten om man ska vara livvakt. Man kanske inte ska vara lat heller, utan man ska ju hela tiden vilja ha ett driv att ta reda på saker innan. Hur kommer det se ut? Hur ser schemat ut för den här veckan? Fråga skyddspersonen. Hur kommer det se ut? Vad är det som händer? Aldrig vara rädd för att ta kontakt med arrangörer och annat i tid. Så att det ligger ju lite grann i ens eget intresse att göra ett så bra jobb som möjligt. Och har man inte det drivet och tycker om att prata med folk och ha en social förmåga, då kommer man inte att bli en bra livvakt. Man ska ju kunna prata med folk på folks vis så att säga. Ena sekunden är du på Kungliga slottet och ska prata med marskalker och annat. Och sen nästa gång så kommer det något utländskt besök. Du ska prata kanske på engelska med utländska livvakter som kommer och deras skyddspersoner som du har hand om.
Vilken kategori människor har du varit livvakt åt?
Ja, vi kan börja så här. Att Säkerhetspolisen, de har ju hand om ungefär 400 skyddspersoner. Det är den centrala statsledningen som de har ansvar för. Det är riksdag, regering och kungafamiljen kan vi säga. Sen har vi ju några potentater till som får livvaktsskydd i Sverige. Sen har ju Säkerhetspolisen ett ansvar när det kommer besökande potentater från andra länder. Och har hand om skyddet för dem. Och då kommer vi att få det i vårat knä. Att vi ska ta hand om dem när de kommer så att de känner sig trygga. Och kan göra ett bra jobb på sitt statsbesök. Sen kan de ha egna livvakter med sig. Men det är Sverige som har ansvaret för skyddet när de är på plats. Och sen samarbetar vi givetvis med dem. Och det är ju olika svårt eller lätt beroende på vilket land det är som kommer så att säga. Vissa jobbar ju likadant som vi och vissa kanske andra arbetsformer som gör att det blir lite svårare.
Hur gör man då om det är någon som har andra arbetsformer för att det ska funka bra?
Jo, men man måste ju alltid försöka vara lite smidig. Man kan ju inte köra över folk. Även om det är vi som har ansvaret i det här landet så är ju de som jobbar normalt sett med sin skyddsperson. Så att det brukar bli lite förberedande diskussioner. Hur gör vi det här? Vem ska få gå närmast? Och lite sånt där. Och vad gör vi om det händer någonting så att säga. Så att, men det brukar lösa sig. Alla är ju människor och alla vill göra ett bra jobb så att säga. Och de är ju poliser i grunden allihopa så att de förstår ju vad vi ska göra och hur vi ska nå dit.
Nu vet jag inte om det finns någon arbetsdag som är en annan lik. Men om du skulle beskriva, hur ser en arbetsdag ut som livvakt?
Ja, den kan ju se helt olika ut beroende på vilken dag. Ena dagen så följer man sin skyddsperson till arbete kanske, och det inte händer så mycket mer än att man liksom, de går ut och tar en lunch eller, och de, sen ska de hem. Nästa dag så kanske man åker runt på en resa i Sverige där man har behövt rekat i flera dagar innan. Massa olika möten och bilar och logistik som ska skötas och flyg och sånt som ska ha bokats in. Och någon annan dag då kan man vara utomlands och lägger över ansvaret på livvakter från det landet. Då. Så att det ser väldigt olika ut. Och det är det som är också tjusningen och utmaningen med att vara livvakt. Att dagarna inte är så lika.
Nu är vi in i ett poddbås i ett kontorslandskap. Om jag hade varit den person som skulle skyddas och du skulle vara min livvakt, hur hade du genomfört skyddet av mig från att vi kom till den här inspelningen tills att jag åkte härifrån?
Ja, vår taktik den är hemlig och den brukar vi inte prata så mycket om när det gäller det direkta livvaktsarbete. Men sen finns det ju generella bitar som alla livvaktstjänster och säkerhetstjänster tänker på när de ska ute. En sån sak är ju att många kanske inte tänker själva på att arbetet som livvakt, det är ju så mycket förebyggande arbete. Som livvakt ska du ju liksom inte hamna i de här situationerna som är farliga eller där du måste konfrontera gärningsmän. Då har du gjort ett dåligt jobb. Sen kan du ju aldrig komma undan ifrån att det plötsligt kan dyka upp någon. Men har du gjort ett bra jobb så ska vi ha gjort allt för att du ska vara så säker som möjligt här på din arbetsplats. Så att jag hade varit här i god tid innan, titta hur lokalerna ser ut, var finns sjukvårdsinrättningar närmast, var tar vi vägen om det händer någonting. Kan vi ta vägen in i rum och låsa in oss om vi behöver? Var kan vi få förstärkning ifrån? Hur lång tid tar det? Vart ska vi ta vägen om vi själva vill åka någonstans? Och vad händer lite sådär om du skulle bli skadad? Är det någonting jag kan hjälpa dig med eller behöver jag ytterligare hjälp med det? Så mycket är ju att jag förbereder så långt det nu går arbetet om det skulle hända någonting så att säga. Och vi brukar inte säga att om det händer, utan det är ju en fråga om när det händer. För om du börjar med den tankeverksamheten att det händer nog inte. Inte idag och kanske inte imorgon. Då kommer du vara mentalt oförberedd den dagen det händer. Så att jag går alltid i den tanken när jag jobbar att ja, det är nog nu det händer snart. Och då kommer du vara lite extra skärpt.
Om jag skulle vara skyddsperson då, är det någonting som jag ska tänka på? Eller ska jag helt kunna släppa det här med säkerheten och bara lägga över allt ansvar på dig som livvakt?
Ja, som skyddsperson har man ju faktiskt ett stort ansvar för sin egen säkerhet. Det är ju så att vi försöker, när man jobbar som livvakt, att skyddspersonen ska kunna ha ett så normalt liv som möjligt. Och det förstår ju egentligen alla, att har man, släpar man runt med livvakter och så, så blir ju det ett intrång i ens privata sfär. Man kanske är ute och går med sina barn, man kanske är på fotbollsträning eller, och så ska det liksom gå runt några i kanske kostym och sånt då. Så det blir lite speciellt. Men om man själv är väldigt tydlig som skyddsperson med vad man ska göra. Har man ett bra schema från sina medarbetare så att man kan göra de här förberedande arbetena så mycket. Och att man kanske inte alltid är så spontan från ena minuten till den andra. Spontanitet, det förstör ju förarbetena för en livvakt. Sen är det klart att man, ja, jag vill gå en promenad eller jag vill göra. Men kan man liksom försöka strukturera upp sitt liv så mycket som möjligt, och det har man ju ett ansvar lite grann för om man har livvaktsarbete att göra, då kommer ju det gå ganska smidigt att ha livvakter med sig så att säga. Men man har ju givetvis ett eget ansvar för sitt skydd. Sen ska man inte behöva gå och tänka på det, utan att det sköter ju vi när det väl rullar på så att säga, när man ute och går och så vidare eller åker bil och sånt. Vi tänker på vad man kan parkera och så vidare, och vi säger hur vi vill att de ska agera om det är någonting. Så att det är ju inte svårt för dem, men de behöver ändå ha ett eget ansvar med sitt schema och vad man tänker göra.
Du var inne lite grann tidigare på det här med olika typer av platser eller olika skenen som man kan vara på. Vad skulle du säga är det svåraste platsen att vara livvakt på?
Ja, nej, det finns ju oerhört svåra platser att vara livvakt på om du tänker utomlands i hotfulla miljöer. Gå in i någon kåkstad eller så. Det är väldigt speciellt. Men om man tittar i Sverige så är det väl kanske där i stora folksamlingar som är uppretade. Och kanske irriterade på någon politiker. Står och kastar kanske ja, det kan ju till och med vara så att de skulle kunna kasta gatsten liksom från långt håll. Det blir ett oerhört svårt jobb för en livvakt att agera. Särskilt om man står då kanske på en annan sida av ett kravallstaket eller så. Där behöver man ju hjälp av andra medarbetare, poliser, dolda spanare och annat som kan agera i folkmassor. Vi kan ju inte göra allt. Det heter ju close protection och det är för att det är nära skydd så att säga.
Vad tänker man som livvakt inför en sån dag? Man vet att man har en skyddsperson som ska vara på en demonstration till exempel där det kan finnas folk som inte gillar den och där det är dessutom väldigt mycket folk.
Ja, men där har man ju stor nytta av de här hotbildsbedömningarna som man gör. Vad finns det för olika hotaktörer i den här staden, i det här området och så vidare? Vilka har sökt demonstration, vilka har skrivit på internet och annat och att de ska samlas? Allt man kan pussla ihop innan betyder jättemycket för hur vi ska liksom lägga upp jobbet. Hur många behöver vara, vad behöver vi hjälp av övrigt? Och personskyddet på Säkerhetspolisen är ju en liten del av liksom det hela. Polismyndigheten är ju mycket större. De kan ju lägga betydligt fler uniformerade poliser på ett sånt evenemang om det skulle behövas. Och vi begär det. Men annars är det ju det du själv kan tänka. Vad har jag för utrustning med mig då? Har jag koll på grejerna? Vad kan jag göra? Hur ser det ut? Vad ska vi ställa bilen? Hur agerar vi på bästa sätt om det händer någonting? Allt det här att man har rekognoserat ordentligt och vet vad man ska ta vägen och vad som händer.
Vad skulle du säga är det bästa med livvaktsyrket?
Ja, det bästa tycker jag är nog att man får träffa mycket människor. Och folk är ju generellt väldigt positiva till alltså att det kommer en polis och man kommer från säkerhetspolisen och jobbar. Man ser prydlig ut kanske i kostym och skjorta och slips och de tycker att det är roligt. Att det är spännande liksom och det kommer en skyddsperson dit som de tycker är fantastiskt liksom. Kanske någon kungafamiljen eller statsministern eller någon annan. Så att det är liksom väldigt tacksamt att komma och presentera att man ska komma dit med den där. Så att det är roligt och då får man ju komma ut och se mycket. Man kan ju komma ut i världen och se länder som kanske inte andra resenärer skulle åka till. Jag själv var ju i Syrien till exempel innan kriget och Damaskus gamla stan är ju fantastiskt. Och jag hade aldrig åkt dit om jag inte hade jobbat.
Om du tänker tillbaka på någon riktig solskenshistoria som du upplevt som livvakt, vad dyker upp hos dig då?
Jag vet inte, någon solskenshistoria vet jag kanske inte sådär att man har gjort något fantastiskt livräddande arbete som har varit omstrukturerande för hela verksamheten. Men man har ju varit med om mycket roliga tillfällen och roliga saker så att säga. Jag kan väl berätta en rolig anekdot. Vi har ju tystnadsplikt på allt som gäller själva arbetet och vad som har hänt runt omkring. Men jag kan ju bara säga att för att lite grann visa hur vi tänker lite sådär. Man är ju en vinnarskalle så att vi sprang en löpartävling en gång, jag och en kollega, ihop med en skyddsperson. Och det var en mil långt lopp. Och han sprang på bra, för vi var imponerade av han. Men sen började vi närma oss mål där och då växte ju hornen på mig och kanske även på min kollega. Jag tyckte att han började få en ganska bra tid. Och jag kom på mig själv sen att jag sprang och skrek åt honom att han skulle öka och att han skulle springa om folk inför upploppet. Och det kan till och med vara så att jag gav honom en liten knuff i ryggen precis innan målgång för att han skulle komma under sin tid som vi tyckte att han borde komma under då. Och den här stackars skyddspersonen, han var väldigt trött när han gick i mål och han bara sjönk ner och satte sig. Och sen pratade vi inte om det. Vi körde hem honom efter, han sa inte ett ord. Och det där kändes ju sådär, vad gjorde vi nu liksom? Och nu, tävlingsmänniskan tog över liksom. Jag hade inte jobbat så mycket med just den här personen innan så att vi kände inte varandra särskilt väl. Så att, men sen läste jag en intervju i en löpartidning, ett halvår, ett år senare. Och då hade han berättat om att han hade sprungit det här loppet och att han hade blivit peppad av sina livvakter och att de hade stöttat honom genom tävlingen och förmått han att komma under en speciell tid. Så att då fick man ändå ett kvitto på att det kanske inte var så tokigt ändå.
Omvänt då, vad är det jobbigaste med yrket?
Ja, men det jobbigaste är ju när du inte kan bestämma själv när du ska sluta till exempel. en normal arbetstagare, han har ju vissa tider att förhålla sig till, men som livvakt så kan du ju få jobba 20 timmar i sträck ibland, och du kanske är någonstans och din skyddsperson har fått för sig att han ska gå ut på någon nattklubb till 05 på morgonen, och sen vet du att du ska upp och jobba dagen efter. Det kan ju vara jobbigt för en, både alltså att du får lite sömn och att du inte kan själv styra. Du kan ju vara så, jag skulle nog behöva gå på toaletten, men nu kan jag inte gå ifrån för att nu står han här. Sådana där saker att du inte kan styra när du själv ska äta till exempel och sånt. Utan att du anpassar dig till en annan person, en skyddspersons. Hur de agerar och när du kan smita ifrån. Sen om man är fler så kan man ju självklart lösa av varandra och så vidare. Men om du skulle vara ensam eller så kan det vara svårt att göra det ibland.
Vad gör man då om man känner att man måste gå på toa om man inte får det? Är det bara att bita ihop eller?
Nej, men har man en bra kontakt med sin skyddsperson så får man ju liksom säga åt honom, men jag behöver gå på toa, du får typ hänga med mig. Eller du förstår, men när ska vi äta? Och nu har jag jobbat kanske, jag kommer från något annat och jobbat 10 timmar. Jag skulle behöva ta någonting och handla lite snabbt. Om man är ute på en bilresa eller någonting, så då får man säga till helt enkelt.
Vad är det värsta du har varit med om som livvakt?
Ja, det värsta det vet jag inte att jag kan gå in på vad som har hänt. Det händer ju olika saker när man jobbar som livvakt. Oftast inte särskilt allvarliga saker. Sverige har ju en historia med 2 ministrar som har blivit mördade i modern tid. Ingen av de gångerna har ju det varit livvakter med. Och det hade ju varit intressant att se hur utgången hade blivit om det hade funnits livvakter med där. Men det kan man ju bara spekulera i efterhand. Men jag kan inte gå in på någon sån händelse som har varit speciell. Så.
Finns det något mer i allmänhet i yrket som har varit så här, men det här har du verkligen tänkt till, det var inte så kul?
Nej, det tror jag inte. Men man tittar ju ofta på hur andra länder har gjort i olika krissituationer. Det finns ju allt från när Ronald Reagan blev skjuten, det är ju länge sedan. Men det finns ju många attentat i världen. Och nu för tiden i det här moderna samhället när det filmas allting så kan man ju ta lärdom av det väldigt mycket.
Under senare år så har det varit ett flertal terrorattacker runt om i Europa. Om man tar till exempel terrorattentaten i Paris där de använde automatvapen. Som livvakt är man beväpnad men bara med en pistol vad jag har förstått. Och den är mycket svårare att träffa med och har mindre eldkraft än ett automatvapen. Så vad gör man som livvakt om det kommer en eller flera terrorister eller kriminella med automatvapen som vill skada eller döda ens skyddsobjekt?
Ja, det är det ultimata svåra jobbet som en livvakt, att agera mot en eller flera motståndare som har kanske större eldkraft. Och kunna komma därifrån levande, både skyddspersonen och helst du själv också då. Så att utan att gå in på någon taktik där så är det ju, där är det ju den här mentala inställningen. Att snabbt kunna börja verka, förflyttning, skydd. Vi kan ju ha förstärkningsvapen också. Men då måste vi ju veta om att hotbilden är sån att vi behöver det. Och då hade vi kanske inte varit där från början med livvakter. Då hade vi kanske agerat på ett annat sätt. Men om vi skulle hamna i den här situationen, vi tänker Drottninggatan eller att det kommer någon liksom som är, eller som Paris som du säger, ja då måste vi ju agera därifrån. Och det finns ju faktiskt, om man tittar på olika händelser som har hänt, utan att gå in på några detaljer, där faktiskt livvakter som har bara haft handeldvapen ändå har kunnat agera kraftfullt och fått iväg angripare. Och de har överlevt både dem och skyddspersonen. Men det är ju inte det optimala. Men om man tittar på andra saker, vi har ju ett fordon kanske ibland som är skyddsklassat och skottsäkert och tungt. Så att, och om du kan komma in i det och agera med det så är ju det kanske kraftfullare än vad din pistol skulle vara i det här fallet. Men det viktigaste där är ju att du själv kommer undan med din skyddsperson på ett säkert sätt. Där kanske det är så att som livvakt får man släppa andra medborgare som utsätts för brott. För att det viktigaste i det fallet är att din skyddsperson ska komma därifrån i säkerhet. Det är det viktigaste uppdraget just då.
Hur bra är samarbetet med vanliga polisen om man då till exempel är livvakt och behöver understöd av vanlig polis eller till och med någon form av insatsstyrka?
Ja, vi har ju nära samarbete, säkerhetspolisen och vanliga polisen, så att säga, polismyndigheten idag. har ju nära samarbete inför många av de jobb där det kräver lite mera poliser. Säkerhetspolisen är väl ungefär 120 stycken livvakter någonstans däremellan idag, i varje fall mellan 120-130. Och de kan ju inte bemanna inför liksom större torgmöten och annat, utan där behöver man ju hjälp eller platsbevakning eller sånt när man kommer till vissa ställen som sköta lokaler, eller om man har utländska besökare som bor på hotellet, vilka ska ha nattbevakning och sådana vidare. Där, allt det där måste man ha ett samarbete med vanliga polisen. Trafikpolisen sköter ju eskorterna till exempel. Så hela tiden för större arbeten så har man löpande kontakt med polisen. Olika grenar, det kan vara som du säger, det kan ju vara olika insatsstyrkor eller piketen eller sånt. Det kan vara trafikpolisen, bombsök från nationella bombskyddet. Alla de där bitarna måste finnas med. Och det finns ju ett nära samarbete, och historiskt så har man ju alltid haft ett friktionsfritt samarbete när man gör de här större jobben.
Om någon har ett vapen och börjar skjuta mot personen man skyddar, ska man som livvakt då slänga sig fram och täcka den med sin egen kropp? Eller är det här bara någon grej som är på film?
Ja, men det är ju ganska vanligt i film att man kastar sig fram. Sen kan man ju fråga sig vad vitsen är då, att man själv ska bli skjuten och sen står skyddspersonen kvar där. Men ingen regel utan undantag. Det är många länder där det kanske finns 40 livvakter på plats. Alltså du kan ha en som öppnar ett handtag till bilen, det är hans enda uppgift. Och liksom, där kan du ju lägga massa på. Alltså, du kan ju 10 kasta sig på skyddspersonen och sen är det ju som en liten köttmur där. Och så kan ytterligare 10 eller 20 agera mot den här gärningsmannen. Men ja, vi har ju inte de möjligheterna att göra så i Sverige. Vi har ju inte så många livvakter på ett uppdrag. Utan vi måste ju jobba med det vi har och agera utifrån de förutsättningarna. Och där är det bästa sättet att komma undan är ju att flytta sin skyddsperson ifrån hotet eller angriparen. Eller att man själv då engagerar hotet såklart.
Men ska man vara mentalt förberedd på att något sånt kan hända? Och hur är det att veta att man faktiskt i så fall skulle kunna bli skjuten på jobbet?
Ja, den mentala biten får man ha med sig om man jobbar som livvakt. Att är det någon som vill skada med skyddsperson, då kommer han också inte dra sig för att skada mig som polis. Och jag kommer garanterat att bli skadad när jag ingriper mot den här personen som kanske har kniv eller pistol eller vad han nu kan ha. Det är väldigt svårt att göra ett ingripande och oskadliggöra någon med kniv till exempel utan att man själv blir skadad. Och har man inte den mentala förmågan att kunna tänka sig själv att man kanske blir skuren när man kliver in och oskadliggör en sån här person, då ska man inte jobba som livvakt. Det måste du kunna räkna med att du ska bli.
På tal om film, jag och Jeanette Höglund pratade om filmen Bodyguard med Kevin Costner och Whitney Houston. Hur tycker du att den filmen avspeglar livvaktsyrket?
Ja, jag ska säga filmen Bodyguard är ju en ganska bra film tycker jag själv. Om den speglar livvaktsyrket, det kan jag inte påstå att jag tycker. Inte i Sverige i varje fall. Och nu har inte vi några Whitney Houston direkt i centrala statsledningen. Men om man själv skulle bli kär i sin skyddsperson och få den någon form av relation med sin skyddsperson, då skulle man ju få byta grupp direkt. Alltså det skulle ju inte få förekomma. Du måste kunna ha en saklig och relevant förmåga att strukturera vad som ska göras. Kunna säga åt din skyddsperson vad du vill att den ska göra. Och då kan du inte lägga några sådana känslor in i bilden. Det skulle inte fungera. Därför håller vi alltid på att vi har en strikt liksom, professionellt arbetssätt med våra skyddspersoner. Vi umgås ju inte så mycket med dem privat, utan vi jobbar med dem, vi är sakliga, vi är trevliga och så vidare, men vi är inte vänner på det sättet. Och vi är definitivt inte tillsammans som pojkvän eller flickvän.
Så det var inte någonting som att du såg filmen och tyckte att det här verkar vara ett bra jobb?
Ja, som sagt, vad hade vi haft Whitney Houston kanske som i den centrala statsledningen, så hade du kanske fått tänka om.
Man arbetar ju nära personer. Hur viktigt är det här med att komma bra överens med den man ska skydda?
Ja, men det är oerhört viktigt att man kommer bra överens med den man ska skydda. För att om man inte kommer överens, då kommer du inte få reda på vad skyddspersonen ska göra. Utan då kommer de att gå liksom och tycka att det är jobbigt. och har några efter sig hela tiden, och så börjar de hitta på egna idéer, och då vet man inte vad det är, och det skapar en irritation. Utan man måste ha den här transparensen i vad ska ni göra nu, och de kan inte bli irriterade för att man frågar, utan att de förstår att det är mitt jobb att fråga för att kunna göra så ett bra jobb som möjligt. Så att har man en bra relation, då kommer arbetet att flyta lätt. Men om man känner att det inte funkar, då är det bättre att byta grupp eller byta skyddsperson. För att då kommer inte arbetet att funka särskilt bra.
Har det hänt dig någon gång att du har haft personer som du inte vill ha jobbat med och bytt därför?
Nej, jag har aldrig bytt grupp, för att jag har alltid kommit bra överens med de skyddspersonerna jag har haft. Jag har nog valt sådana skyddspersoner som är ofta ganska mycket politiker som är framåt, partiledare och andra. Och de är ju liksom, de har ju hamnat där de har hamnat för att de är duktiga på att ta folk och är sociala. Och jag är också social och sådär. Så att det har funkat väldigt bra.
Får man som livvakt välja vilka man ska jobba med?
Ja, när man är ny så kan man bli placerad på en grupp som de tycker. Alltså efter grundutbildningen, de tycker att man ska vara på den gruppen. Och det kan ju vara vilken grupp som helst egentligen. Men sen brukar det ju vara så att man kommer, om man har jobbat några år, att man efter ett halvår, ett år, då kan man få byta grupp om man vill det. Om man vill vara mycket resor utomlands, ja, då kanske du vill vara på en grupp med någon skyddsperson som reser mycket utomlands. Och behöver du vara kanske hemma mycket, du kanske har småbarn eller annat, ja, då kanske du vill välja en sån grupp där du inte reser så mycket utan har ganska fasta tider. Och då kan du ju välja en sån skyddsperson som är nästan som en klocka som du kan ställa och veta när du ska komma hem och så vidare.
Vi har pratat en hel del om samhällsutvecklingen i Trygghetspodden, och många menar att det blir farligare och att samhället har blivit otryggare. Hur ser du på det här utifrån din erfarenhet som livvakt? Har det skett någon förändring i arbetet under de år som du arbetade som det?
Ja, samhällsutvecklingen. Ja, många tycker att det har blivit värre, hårdare, mer vapen och så vidare. Sen finns det ju andra som säger att det inte alls är så, att brottsligheten sjunker och så vidare. Min högst personliga åsikt som polis, kanske inte som livvakt men som polis, har jag ändå varit det i 25 år nu, är att det har blivit råare. Vi har fått in individer som drar sig mindre för att agera med stor våldspotential. Vi har ligor från Baltikum bland annat. Vi har stöldligor som har kommit från Sydamerika som kommer in och gör brott. Allting går oerhört mycket snabbare då med den här globaliseringen vi har. Nu har ju corona satt lite stopp för det här de senaste tiden med resor och så vidare. Men annars är det ju så att du kan komma in i Sverige, begå brott under kanske 2 veckors tid och så försvinner du ut. Stöldgods och allting skickas med post. Eller att du, om du kommer då från något öststatsland och åker in i Sverige, ja, då är det ju någon lastbil som kommer att köra ut med det här godset med stor sannolikhet utan att bli kontrollerad idag. Så att har du liksom gjort brottet så kommer du ofta undan med det, så att säga. Och det är svårt att utreda det brottet när gärningsmannen redan har åkt tillbaka till ett annat land. Och vad det gäller den här andra samhällsutvecklingen med våldsbrott och sånt, så ser vi ju idag att det är betydligt mer vapen ute. Och det är kriminella grupperingar som slåss om mycket med knark och annat då för att kunna skapa sig handelsförbindelser. Och då går de in på varandras områden och försöker skapa så mycket pengar som möjligt och försöker ta över det för varandra. Och så blir det någon som blir kränkt och sen kommer det att ageras. Och då förr kanske man på sin höjd kanske tog med sig en kniv till sina uppgörelser. Då kan man ju komma med ett automatvapen. Och ja, det blir ju väldigt lätt att det eskalerar våldet.
Och hur påverkar det livvaktsjobbet?
Ja, livvaktsjobbet som sådant, vi har ju inte de gärningsmännen ofta som agerar mot politiker och annat. Men det kan ju bli så. Men de agerar ju oftast mot varandra. De får ingen liksom vinning i att agera mot centrala statsledningen till exempel. Utan de vill ju verka så mycket som möjligt i det fördolda. De blir kränkta av varann, de vill hämnas på varann. Så att den biten är ju inte så stor. Men risken är ju att större nu för tiden. I och med att fler har vapen. Och att man själv rullar in i någonting. Man är med sin skyddsperson någonstans i centrala Stockholm eller någonting. Och sen så möter de här gärningsmännen på varandra. De är ute efter varandra. Men man kommer in i det så att säga själv. Och måste agera därifrån. Och så är det för vanliga polisen också. Att idag är det ju mer vapen och skjutningar mot vad det har varit förut. Jag tror inte att det är särskilt farligt för tredje person. Även om det finns ju folk som har råkat illa ut vid skjutningar. Alltså man har skjutit in genom fel fönster och så vidare. Så att jag ska inte säga att det inte förekommer. Men gärningsmännen som agerar med skjutvapen, de är ju inte ute efter tredje man. De är ju ute efter varandra. Sen skjuter ju de ibland så att det blir farligt för andra. Men deras huvudmål är ju att agera mot varann.
För du pratar mycket om det här med förberedelser. Har man behövt börja förbereda sig mer på grund av att det finns mer vapen i samhället som livvakt?
Ja, jag tror att man måste ha en annan tanke med sig. Tidigare så, vi har ju alltid haft den tanken med oss att en beväpnad gärningsman kan komma. Att den, när dyker den upp så att säga. Men ju fler beväpnade personer det finns i ett samhälle och som drar sig mindre idag, alltså den här toleransgränsen känns ju lägre för att agera mot någon. Det måste ju göra att du höjer den mentala förberedelsen ännu mer på att du kan hamna i något sånt.
Du har slutat nu som livvakt sedan 3 år. Varför slutar du?
Ja, men jag hade jobbat ganska länge. Jag kände att det var dags att göra något annat. Jag hade sökt en tjänst som jag tyckte var intressant och jag fick den. Så då tyckte jag att ja, men nu är det dags för mig att hitta på något annat. Och som det såg ut då på Säkerhetspolisen, då hade man förordnanden som gick ut med olika år. Alltså du kunde få jobba 5 år, så kunde du få 5 år till. Och sen efter ytterligare 3 år så var det dags att sluta. Nu har man tagit bort det där, så att nu kan du få jobba och få förordnande längre tid. Men jag tyckte det var ganska lagom att ha den där målsättningen att efter de här åren så ska jag göra något annat. Och man ska inte vara allt för länge på samma jobb. Jag var ju där länge, jag var ju över 10 år. Så att, men det är intressant och utvecklande att göra andra saker också. Sen kan du göra andra saker inom Säkerhetspolisen. Men jag valde att gå tillbaka till den vanliga polisen.
Vad arbetar du med nu?
Idag jobbar jag med grov organiserad brottslighet, spaning mot det. Jag kan inte gå in mer på det i detalj, men det är det jag jobbar med då.
Vilka erfarenheter som har varit viktiga under arbetet som livvakt har du kunnat ta med dig till ditt nuvarande jobb?
Ja, men det finns alltid mycket hur man ska förbereda ett jobb på ett bra sätt till exempel. Vad har vi för förutsättningar? Vilka kontaktytor behöver vi jobba på? Och alla de bitarna. Arbetet som sådant blir inte lika på det sättet. Men nu jobbar jag i det fördolda kan man säga. Och när man är livvakt då är man ju väldigt offentlig. Då står det ju bredvid en skyddsperson som alla fotar och alla pratar med och allting. Så att där får du hela tiden liksom vara beredd på att de filmar och fotar och folk vill prata och fråga en det ena och en det andra. Nu jobbar jag på ett sådant sätt så att ingen annan liksom vet ju vad jag jobbar med så att säga.
Slutligen, om någon som lyssnar på det här tycker att det låter spännande att arbeta som livvakt och vill bli det och kanske först då ska bli polis och den vägen i och med att man måste vara polis. Vad ska den personen göra då?
Ja, om man ska bli livvakt och anställd utav Säkerhetspolisen, då ska man ju först vara polis i grunden som du sa. Men tycker man att det verkar intressant med livvaktsarbete, och det kan jag verkligen rekommendera. Jag tycker att det är en fantastisk arbetsplats med otroligt bra medarbetare, framförallt väldigt bra människor som jobbar där. Då ska man söka till livvaktsutbildningen på personskyddet till Säkerhetspolisen. Alla uppgifter finns på internet så att det är jättelätt att hitta. Och det brukar vara en rekrytering ungefär per år. Så att det är bara att hålla ögonen öppna. Man kan gå in, man kan få träningstips inför vad man ska tänka på. Och hur det går till med alla tester och så vidare. Så att idag har man en enorm... Man får förutsättningarna för att söka på ett bra sätt. Man kan träna innan, man vet vad som kommer att hända. Så det kan man göra. Och skulle man inte vara polis och vilja hålla på med... Ja, vara personskyddsväktare och hålla på med personskydd. Ja, då kan man ju söka någon av de här privata aktörerna som finns i samhället idag. Och de ökar ju väldigt mycket. Och en del kanske vi kan säga att det är lyxsökare som försöker dra nytta av att folk vill jobba som livvakter, så att säga bodyguard och vara utomlands i Dubai och annat. Och de ta fram dyra utbildningar. Men det finns ju många duktiga på den privata marknaden idag. Och de ökar. Det finns ju många som har bakgrund från polisen, från nationella insatsstyrkan, säkerhetspolisen, som har startat privata. Och där kan man ju då, om man skulle vara väktare idag och vilja gå vidare med det, då kan man ju gå det, någon form av utbildning där. Den är kortare än säkerhetspolisens, såklart. Och man får betala den själv många gånger i varje fall. Men du får en utbildning och du kan ju göra ett jobb som civil då, personskyddsväktare. Det finns företag idag som är duktiga. Det är bara att söka på nätet så kommer man hitta dem där. Men man kan väl säga att man ska ändå vara lite observant på liksom hemsidan. Vad är det man får? Så att man inte kastar bort en 50 000 på en 10 dagars utbildning. Och sen är det inte en... Ja, det är ingen kvalitet på det. Så kolla runt ordentligt och titta vad du får för pengarna om du ska lägga de pengarna själv på en utbildning.
Du har hört ett avsnitt av Trygghetspodden. Fler avsnitt finns på trygghetspodden.se.